Välkommen till Skånes taltidning nummer 6 2020. Med utgivningsdag fredag den 7 februari. Solen gick upp 7.50 i morse och går ner igen 16.53. Vilket betyder att dagen har blivit nästan 2 timmar längre sedan nyår. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
I byarna utanför Lund kommer färdtjänsten ofta för sent, eller inte alls, för att förarna tycker körningarna är oattraktiva. Nu ska problemet lösas med mer pengar.
Telegram. Föräldrar till funktionsnedsatta barn får vänta för länge på bidrag. Och äldre sjukskrivna ska inte längre tvingas ta vilket arbete som helst. Ett av förslagen i statlig utredning.
Många får avslag på sin ansökan om LSS-ledsagning för att utredningarna inte görs som de ska. Det vill SRF ändra på med ett rättighetsprojekt.
Och nu börjar Malmö Open med mängder av parasport i stan. Men goalball-eliten får se på när breddlagen blir fler.
Inga pengar från regionen till glaukomföreningen Syd som fick avslag på sin ansökan.
Och så blir det talande klockor och talande textremsor. Vi kollar på några nya prylar på hjälpmedelsmarknaden.
Öppnat och stängt med pizza och pole dance.
Och signaturmelodin som inledde det här numret är nog välbekant för trogna läsare av taltidningen. Men varifrån kommer den har några undrat. Och vi sökte efter svaret och fann att det kanske kunde låtit så här istället.
Evenemangstipsen med syntolkad tv, föredrag och folkmusik.
Och kalendern med längdskidor och livländsk invasion.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden är idag gemensam för hela Skåne.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
Att åka färdtjänst utanför centralorten i Lunds kommun kan innebära långa väntetider eftersom turerna inte är lika lönsamma att köra som andra. I förra veckan berättade vi att Lund återigen förlängt avtalet med Taxi Helsingborg, Sverigetaxi, som får fortsätta köra året ut på grund av en segdragen rättstvist. Men nu ska både kommunen och taxibolaget ge chaufförerna mer betalt för körningar i byarna, något man hoppas ska lösa problemen. Per Tranström är färdtjänstchef i Lund.
Politiken har gett oss extra resurser som vi kommer att satsa för att göra trafiken bättre. Och det är det jag hoppas på att också ska märkas och bli den skillnad som vi är ute efter. Det är en rätt så kraftig uppräkning av ersättningsnivåerna. Alltså en ren indexuppräkning från 2017 som vi inte har gjort tidigare. Så det blir bättre betalt. Det har inte varit dåligt, men det blir det bra betalt skulle jag vilja säga. Sen görs en extra satsning tillsammans med Sverige Taxi, där vi båda bidrar med en summa pengar för att förbättra trafiken utanför Lund stad. Framförallt, det är svårt att få bilar till Dalby, Veberöd, Genarp eller däromkring. Det går inte att hålla taxibilar där ute i väntan på att de ska få uppdrag. Det blir väldigt olönsamt. Med lite extra pengar så hoppas vi att det ska bli bättre. Och få upp punktligheten i de här områdena. Jag hoppas att det verkligen gör skillnad.
Så det är punktligheten som ni framförallt satsar på ska bli bättre med hjälp av extra pengar då?
Om vi tittar på de kundärenden som vi får in så är det allra flest punktlighet det handlar om.
En av de färdtjänstkunder som bor utanför Lund är Agneta Lundström. Hon är synskadad och bor i Dalby. Men även där så har hon cirka 800 meter till centrum med affärer och annan service. Och hon åker en hel del färdtjänst och har fått vänja sig vid att vänta.
Det varierar väldigt, men jag åker ett par gånger i veckan. Man får vara glad för att det finns och det fungerar ibland bra, men ofta får man vänta på bilarna.
Och när du får vänta, är det en liten stund eller hur länge brukar du få vänta?
Det kan egentligen vara allt ifrån 5 minuter till att den inte kommer. Så att man får ringa och fråga dem efter var bilen tar vägen.
Den kommer inte alls alltså?
Nej, Och då är det ju ofta svaret att de ska kolla med chauffören, och då säger de alltid att den kommer om 10 minuter. Och de 10 minuterna är oftast betydligt längre.
Så 10 minuter, det kan betyda 10 minuter och det kan betyda något helt annat?
10 minuter kan betyda oftast upp till en halvtimme.
Och när det här händer, vad innebär det för dig då om det inte kommer någon bil som du har bestämt?
Det innebär ju att om jag har ett tidsbeställt, till exempel möte eller något annat som är bestämt på tid, så missar jag ju det eller kommer för sent till det.
Är det ofta det händer?
Ofta och ofta, men det händer ju nog någon gång i månaden.
Och när det händer, hur känner du dig då?
Ja, då är man lite utlämnad. Man kan ju inte göra något annat. Jag kan inte ta mig ner till bussen här. Jag ser för dåligt för att ta mig ner. Och ja, det är inte roligt. Man får ringa och be om ursäkt för att man inte kommer i tid och så.
Tycker du att det har förändrats över tid?
Jag tycker att det har nog blivit sämre sista tiden, måste jag säga. Jag tycker det har varit ett tag nu som det har varit lite besvärligt.
Och både Lunds kommun och Taxi Helsingborg, eller som de också kallas Sverigetaxi, avsätter en fast summa pengar varje månad för turer som inte är så attraktiva. Per Tranström igen.
Jag tror att man har ett väldigt stort tålamod med att bilarna kan vara försenade och försenade lite grann. Men att bilar aldrig dyker upp. Eller att man blir mer än en halvtimme försenad. Det händer ju tyvärr alldeles för ofta. Och det är det vi måste komma åt.
Det har ni försökt komma åt länge nu.
Ja, men den här bonus, eller det här extra tillskottet på pengar som just ska vara för de här svårsålda turerna. De turer som inga förare vill ta. De pengarna kommer att riktas till de här. Så att förarna inte ska tacka nej. Jag tror det kommer att göra skillnad. Det är 40 000 vi satsar och Sverigetaxi satsar lika mycket, så det är 80 000 i månaden. Det innebär att kanske 800 turer kan få en 100-lapp extra i ersättning. Det är ganska mycket och ganska många turer.
Och då åker man gärna till Genar på Weberöd och andra orter där man kanske
gärna,
inte tjänar så mycket
gärna.
Pengar.
Men, ja, det blir i alla fall inte en olönsam tur. Problemet är just att köra från Lund ut i Weberöd och köra en liten tur där till vårdcentralen kanske och sen tillbaks till Lund. Det är ingen lönsam tur och det förstår jag. Det är egentligen inte vårt problem, det är någonting Sverigetaxi borde lösa. Men vi tror den här konstruktionen kan bidra till att lösa problematiken.
Och Agneta Lundström tycker att det är en bra idé att betala lite extra för vissa turer och känner väl igen problematiken att det inte är så populärt att ta färdtjänstturerna i Dalby.
Jag tycker det är rätt så smart, och det berättar ju gärna taxichaufförerna också för en att det här är ingenting de tjänar på.
Så det här är ett välkänt fenomen för dig som åker då?
Ja, det är det. Mm. Och det är utan att jag tar upp det, för det är ju ingenting som jag har med att göra egentligen. Jag betalar mina pengar, men de berättar gärna det att de då hellre ställer sig på Sturup och inte tar turerna, det vet jag.
Och utöver att satsa mer pengar på turer som inte är så populära att ta, så har man också börjat med en så kallad Ambaro-undersökning. Och Ambaro, det betyder anropsstyrd barometer. För att få koll på hur fler färdtjänstresenärer upplever sin resa, säger Per Tranström.
Det innebär att vi ringer 4 personer dagen efter de har rest, varje dag, även helgdagar, och frågar vad de tycker om den senaste resan. Och det ska bli jättespännande att följa utvecklingen, både på att se, få ett kvitto på var ligger vi egentligen. Är det så illa som det låter, eller är det bättre? Eller ja, var är vi egentligen? Det här är en undersökning som görs i stora delar av i Sverige. Samma gemensam undersökning. Så man kan jämföra sig lite grann med andra regioner och kommuner. Det är det som är stora fördelen. Baserat på den här Ambaro-undersökningen som vi kommer att göra, får man en bättre utfall i Ambaro-undersökningen, så kommer det också där utfalla en bonus till trafikföretagen. Vi får se om vi har lagt oss på rätt nivå, om det är tillräckligt intressant för att de ska anstränga sig lite mer. Men det är i alla fall ett försök att förbättra kvaliteten.
Och Agneta Lundström i Dalby, som åkt färdtjänst länge, har själv ändrat sitt beteende för att slippa att vänta och inte missa viktiga möten.
Innan, när jag började med färdtjänst, så väntade jag ju att ringa till försenad bil väldigt länge egentligen, för jag tyckte liksom att okej, jag har tid att vänta eller sådär. Men nu så är det 10 minuter gå, sen ringer jag. Och då är det ju oftast att den är försenad och att den kanske inte alls kommer någon bil helt enkelt. Och ja, då får man ju låta bli och åka iväg, det är ju bara så.
Men är det här någonting man pratar mycket om? Hur färdtjänsten fungerar?
Ja, det är den. Så när man träffas många synskadade, det gör vi ju i Lund på SRF till exempel, då är det oftast att om någon kommer sent eller om man väntar på någon, och då är det ju prat om färdtjänsten överallt ifrån de olika orterna i Skåne som kommer till Lund. Så att det är ett vanligt samtalsämne, synskadade emellan.
Sa Agneta Lundström från Dalby. Vi hörde också Per Tranström, färdtjänstchef i Lund, som vill påpeka att man trots mer pengar till färdtjänsten håller sig inom avsatt budget. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Telegram. Föräldrar till barn som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till ett bidrag på som mest knappt 10 000 kronor i månaden. Men Försäkringskassans handläggningstid för ansökningar om omvårdnadsbidraget, det som tidigare hette vårdbidrag, har växt. Och nu är det vanligt med 10 månaders väntetid mot de maximala 3 månader som är normen. Till Sveriges Radio uppger Försäkringskassan att de har 33 000 ärenden om bidraget som väntar på beslut. Oacceptabelt, säger både föräldrar och kassan själv. Och för att korta väntan säger Försäkringskassan att de anställt flera handläggare. Men trots det kan väntetiderna fortsätta att vara långa ett bra tag framöver.
Sjukskrivna personer som fyllt 62 år ska inte längre kunna tvingas att ta vilket arbete som helst på hela arbetsmarknaden. Det föreslår Claes Jansson, som på uppdrag av regeringen ser över reglerna i sjukförsäkringen. I fredags överlämnade han ett delbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Där föreslår han att äldres arbetsförmåga efter 6 månaders sjukskrivning endast ska bedömas mot arbetsuppgifter som finns hos deras arbetsgivare. En omställning till ett helt annat arbete kommer förmodligen att ta längre tid än vad den sjukskrivne har kvar i arbetslivet, säger Claes Jansson till TT. Ministern välkomnade utredningen. Sverige ska ha en trygg och begriplig sjukförsäkring som ska ge stöd och trygghet att komma tillbaka till jobbet, säger han i ett pressmeddelande. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den sista april i år.
Personer med synnedsättning får ofta avslag på en ansökan om LSS-ledsagning. Och det vill SRF råda bot på med sitt rättighetsprojekt. Vid årsskiftet utökades projektet med SRF-distrikten i Göteborg och Dalarna. Distrikten i Skaraborg och Älvsborg har varit med sedan projektet startade för cirka 1 år sedan. Nya volontärer, alltså frivilliga som ska ge det praktiska stödet, har också rekryterats. Det säger projektledaren Dennis Ivarsson.
Det jag vill att de ska kunna, det är ju framförallt att hjälpa medlemmarna lite mer med det administrativa, att sätta ihop den här ansökan som jag har skrivit en mall för. En stor del av vinsten är ju att man slipper göra det här själv. För det är ganska jobbigt och det är klurigt att hantera. I det här fallet då, den här mallen som vi använder är ju 37-38 sidor plus läkarintyg plus lite olika bilagor. Så det vill vi att de ska kunna, men de måste ändå förstå vad det handlar om. De måste förstå varför olika frågor måste ställas, alltså väldigt detaljerade frågor kring vardag, hur det funkar för att kunna sätta ihop en bakgrund som passar in i den här mallen.
De som ni nu har som rättighetsstödjare, är det jurister, socionomer?
Vid första tillfället då, där vi utbildade 5 stycken, så fick vi mestadels äldre. Och där fanns det, någon hade arbetat som pedagog i många år. Någon hade erfarenhet av att vara god man i ett antal år. Som också hade haft ansvar för att leda företag. En hade arbetat med LSS-utredningar i många år och då inte kanske för synskadade men för andra där det handlar om andra typer av funktionsnedsättningar. Och sen vid det andra tillfället där vi höll utbildning nu i november 2019 så hade vi riktat in oss mer på juriststudenter.
De är volontärer. Betyder det att de jobbar helt ideellt? Eller?
Ja, de jobbar utan ersättning och vi har väl sagt att ungefär 4 timmars arbete i veckan kan man rimligtvis kräva. Då hoppas vi att de stannar kvar åtminstone 6 månader när vi har gett dem en utbildning. Och som då för juriststudenterna ställs så ser vi ju det att vi hoppas kunna erbjuda någonting som är attraktivt på deras CV. Dessutom det här med att få ansvar för en egen klient väldigt snabbt och för att driva ett ärende framåt så framgångsrikt som möjligt.
Volontären får ju veta väldigt mycket personliga saker om den som söker eftersom det är ganska omfattande arbete. Jag antar att de har tystnadsplikt.
Jo då, de skriver på sekretessförbindelser.
Även SRFs ombudsmän har fått utbildning om projektet. Mest för att de ska känna till det och kunna sprida kunskap om det. Men naturligtvis får de också hjälpa sina medlemmar med ansökningar, säger Dennis Ivarsson. Hittills har ingen ansökan från projektet avgjorts i någon kommun.
Nej, inte än. Och det beror på att vi kom ju igång här med de första rättighetsstödjarna efter sommaren, eller runt sommaren 2019. Men sen tar det ju ganska lång tid att få ihop till en bra ansökan. Det ska samlas ihop intyg och det ska skrivas bakgrund och de ska ofta träffas. Så vi har fått in de första kring jul och då sen får vi se hur kommunen reagerar och det kan ju ofta ta tag.
Om man då får nej i alla fall, får man då hjälp av rättighetsstödjaren att överklaga sen?
När man har fått ett beslut från kommunen om man har otur då avslag, så är rättighetsstödjarens uppdrag slut och jag tar över.
Så du sköter alla överklagningar?
Ja. Och det är för att vi har sagt att rättighetsstödjarna har så att säga ingen fullmakt, ingen rättegångsfullmakt. De är inte ombud. Så att när man skickar in sin ansökan, då har man den är skriven i jag-form och sen skriver man under själv. Och när det börjar handla om att överklaga så kommer det in fler tidsbyter. Man brukar få 3 veckor från det att kommunen har fattat beslut och sen ska det överklaga.
Vad är huvudsyftet med projektet? Är det att ge fler LSS-ledsagning eller är det något annat också?
Vi måste bryta en väldigt djupt rotad inställning åt, hur ska man säga, oskick i kommunerna som har utbildat de senaste under ett flertal år där man helt enkelt inte längre utreder ordentligt eller motiverar varför det blir avslag när blinda och gravt synskadade ansöker om LSS-ledsagning. För vi kan ju se att i alla fall från 2001 till 2015 så finns det kammarrättsdomar och där ser man tydligt att man har rätt till LSS-ledsagning då som blind och gravt synskadad. I huvudsak så kan man se från 2010-11 att i domstolarna började komma avslag. Och då handlar det om att man inte ingår i den här personkrets 3. Alltså kommunen och senare då domstolarna tycker inte att en blind person har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. Och inte då heller ett omfattande behov av stöd eller service. Och det är den tröskeln helt och hållet som är knäckfrågan och som jag har skrivit den här mallen om ansökan av LSS-ledsagning utifrån för att visa att blinda och gravt synskadade tillhör den här LSS-lagens personkrets 3. För man måste in i LSS-lagen först och sen prövas det om man har rätt till själva ledsagarservicen och hur många timmar man ska ha. Efterhand då som man har blivit strängare med bedömningar så gäller det att sätta ihop en ansökan som innehåller mer och mer juridik. Och det är inte meningen att man ska kunna göra det eller behöva göra det själv. Så det är huvudsyftet, att vi måste ändra den här inställningen så att kommunhandläggarna hjälper till mer, så att de upplyser mer om vad som behövs när man ansöker om LSS-ledsagning. Exempelvis så är det ju så att, eller jag har ofta upplevt det när jag har pratat med olika personer som har ringt in, personer som har ansökt och som har fått avslag kanske, som vill överklaga och har frågor. Man säger att en kommunhandläggare frågar ofta bara varför ansöker du om LSS-ledsagning. Det ställs inte frågor kring personkrets 3. Man blir inte upplyst om att man först måste in i den här personkretsen och att den bedömningen ofta är tuffare än själva bedömningen av om man har rätt till ledsagning och då hur många timmar man ska få. Och den här bristen på upplysningar och bristen på utredning från kommunhandläggarnas sida är väldigt allvarlig. Och det är, sköts inte det ordentligt så är det jättesvårt att sen få rätt i förvaltningsdomstol. Därför att man kan ha muntlig komplettering, men det är ändå väldigt svårt att komplettera. För då har man inställningen att alla detaljer om vardagen, praktiska svårigheter, det är sånt som man skulle kunna ha berättat från början. Och det kan se konstigt ut, menar man då, när man berättar om det här först i till exempel förvaltningsrätten eller kammarrätten. Genom att lämna in en stor omfattande ansökan för varje person som vi hjälper, så gör vi också medskick till kommunhandlingarna. Den här mallen innehåller väldigt mycket referenser och källhänvisningar där vi säger att ni måste utreda på det här viset. Ni måste motivera i alla delar där vi inte är överens eller har samma syn på hur stora svårigheterna är.
Men även utanför själva projektet händer det saker på LSS-ledsagningsområdet, berättar Dennis Ivarsson.
För bara några veckor sedan var det en kommunhandläggare då som hörde av sig och ville ha lite hjälp. Hon hade gått in på hemsidan och läst om den här tjejen från Kävlinge som hade fått rätt i förvaltningsrätten och sen att Högsta förvaltningsdomstolen hade nekat kommunen prövningstillstånd, så att hon anses ingå i personkrets 3. Så hade hon lite frågor kring det och om det fanns lite andra domar. Så då hade de fått in en gravt synskadad person som ansökte om ledsagning. Och det var tydligen inte så vanligt. Och då tänker jag att det är ett slags kvitto på att man börjar lyckas med att nå ut och sprida lite förståelse. Sen så har syncentralen i Stockholm hört av sig och velat ha en utbildning.
Jag antar att du själv har LSS-ledsagning?
Nej.
Det har du inte. Avslag eller?
Om jag minns rätt så ansökte jag första tiden i Lund. Och då gjorde jag väl misstaget att jag gick med på ett hembesök. Det ska man inte göra. Det skriver jag om på hemsidan. Under ett avsnitt då, som heter att ansöka om ledsagning. Man ska åka till kommunkontoret, för där är man inte alls lika självständig. Alltså det är en miljö utanför hemmet. Och så bjöd jag väl på kaffe eller något sånt. Och så fick jag avslag.
Det sa Dennis Ivarsson, som alltså är projektledare för rättighetsprojektet med fokus på LSS-ledsagning. Och det projektet pågår till hösten 2021 och sen ska det utvärderas. Hemsidan som Dennis Ivarsson hänvisar till hittar man på srf.nu/rättighetsprojektet. Och man kan också klicka på länken Det här gör vi på SRFs hemsida. srf.nu är adressen dit. Och reporter, det var Birgitta Fredén.
Nu börjar Malmö Open, en av världens största tävlingar i parasport eller handikappidrott. Den 44:e upplagan har 13 sporter och över 1500 deltagare, med allt från världselit till glada amatörer. Men också i år blir de synskadade idrottarna färre än tidigare, och då framförallt på elitnivå. Hos FIF, Föreningen Idrott för handikappade i Malmö, var förberedelserna i veckan i full gång. Lisa Lundell från Parasport Sverige är en av arrangörerna.
Publiken kan förvänta sig en massa sporter som vanligt. 13 olika sporter fördelade runt om i stan. Allt på stadionområdet och Hyllie Sportcenter, men även lite andra utspridda hallar.
Hur många deltagare är det i år?
Någonstans mellan 1500 och 2000. Och det är vad vi har legat på de senaste åren. Både svenska, nordiska och internationella. 25 länder ungefär har vi i år.
13 sporter, är det någonting nytt för i år?
Nygammalt kan man säga att det är. Rullstolsbiljarden kommer tillbaka. De har inte varit med de senaste 2 åren men kommer tillbaka igen. Så att de är nygamla.
Mm. Synskadeidrotter?
Där har vi goalballen såklart. Där har ju alla synnedsättning. Och sen så har vi ett par deltagare på simningen.
Goalball, det stora lagidrotten, Kulladalshallen, avgörs den i bara en breddklass. I år igen, ingen elit-goalball, varför då?
Nej, precis, det har vi valt som arrangör. FIF arrangerar ju en massa andra evenemang för goalball också under året. Bland annat en klubblagstävling, en europeisk klubblagstävling som heter Segel, som kommer äga rum bara om 2 veckor. Och dit kommer toppelitlag. Och även Intercaps, män och lady Intercaps, som sker på vårkanten här i maj. Och den är också för elitlag. Så att eftersom vi har så stort tryck utifrån från goalball-lag som vill komma hit, både breddlag och elitlag, så har vi tidigare fått säga nej till många breddlag. Så att då har vi valt i år att ge mer plats till breddlagen på just Malmö Open. Så får elitlagen komma senare helt enkelt.
Räkna till 16 om nu alla kommer. FIF Malmö förstås och 2 andra svenska aktiva synskadade och Linköping skickar också lag. Och så är de från Storbritannien många. Och ett par afrikanska länder för första gången som jag vet i alla fall.
Precis, det tycker vi är jättetrevligt att det är lite intresse från Afrika. Det är både goalballen och ett par andra sporter som de har ansökt om att få komma hit. Sen är det alltid lite spännande huruvida de kommer eller inte. De måste söka om visum och söka pengar och så vidare. Så att, men vi hoppas verkligen på att de kommer hit. Mm.
Ett av dem är från västafrikanska Ghana, eller den paralympiska kommittén från Ghana som det står. Vet du någonting om det gänget?
Ja, men de har vi haft kontakt med och de har fått nys om Malmö Open via lite nyhetsbrev och annat som vi har skickat ut. Och de är intresserade av att delta i både goalball och ett par andra sporter. Så att vi hoppas verkligen att de lyckas ta sig hit.
Och så var det ett marokkanskt lag också.
Precis, de har vi kommunicerat lite grann med, men vi tror kanske inte att de kommer hinna få visum. Men det är alltid en start att de har visat intresse att komma hit, så kanske till nästa år att de hinner lösa det.
Sporter som är stora internationellt men som vi inte har sett i Sverige, eller på Malmö Open i alla fall, är blindfotboll, alltså femmanna fotboll med en boll som låter och förbundna ögon.
Precis, det är en paralympisk sport som vi kommer få se i Tokyo nu här i augusti. Och den är faktiskt lite upcoming i Sverige. Vi både Parasportförbundets fotbollskommitté och tillsammans med fotbollsförbundet jobbar lite grann med att rekrytera för den här målgruppen och den här typen av lag. Vi har väl 1 eller kanske 2 lag som är igång och tränar runt om i Sverige. Och vi hoppas kunna göra lite satsningar här framöver för att kunna få igång den här sporten. Och kanske då också att den dyker upp på Malmö Open-programmet framöver.
Mm. Ett lag fanns det, det hade vi ett reportage om i taltidningen för några år sedan, i Mälarhöjden. Ja, historiesporten idag. Ett lag är kanske ingen sport.
Men i veteligen så är det laget som är mest aktiva fortfarande och håller igång. Men jag tror att intresset har spridit sig lite grann. För vi får lite mejl och lite förfrågningar från lite olika håll. Så att vi har som sagt en central fotbollskommitté som håller på att dra i de här trådarna nu. Och förhoppningsvis kan få ihop någon gemensam central satsning på sporten. Mm.
Det kunde ju vara något för Malmö Open, tänker jag också. Att det finns ju lag utomlands som kunde tänkas vara intresserade av att komma och tävla också. Och den är actionfylld kan man säga för den som inte har sett den. Det händer mycket och bollskickligheten är fenomenal ibland.
Och
mycket krockar och tacklingar.
Det gillar vi ju, så att publiken kommer och tycker att Malmö Open-idrotten är häftig.
Judo är en sport, en klassisk synskadesport. Man behöver ju inte se för att tävla framgångsrikt där. Som ni har funderat på tidigare.
Precis, den har varit på väg in på programmet. Som alla sporter så handlar det om att vi måste hitta en bra tävlingsledning som kan driva en bra tävling. Och parajudon är relativt liten i Sverige fortfarande. De åker ut mycket internationellt att tävla, men just i Sverige så har vi inte fått ihop någon egen tävling än. Men det kan absolut också vara någonting att sikta på framöver.
Det var synskadesporterna. Är det något annat kul som händer?
Ja, men ska vi prata actionfyllda idrotter så är det väl alltid para ishockey och rullstolsinnebandy. Båda de sker på stadionområdet, Baltiska ishallen och Baltiska träningshallen. Där kan man förvänta sig trevlig action om man kommer och kollar. Sen så har vi rullstolsbasket, också alltid kul att titta på. Inte så många lag med i år, men ett par matcher ska vi få till. Och då är det inne i stan på Latinskolans sporthall, så man kan titta på det.
Och det mesta avgörs under helgen och förstås. Fritt inträde som vanligt?
Fritt inträde som vanligt. Och kan man inte ta sig dit på plats så sänder vi också livestreamat. Inte syntolkat allting där, men livestreamat. Så har man en egen syntolk så kan man titta på det där i alla fall.
sa Lisa Lundell, projektledare på den 44:e upplagan av Malmö Open. Tävlingarna smygstartar alltså torsdag denna vecka, men det mesta av aktiviteterna sker under helgen. Reporter i Fifallen i Malmö var Mats Sundling.
Första försöket gav ingen utdelning. Det blev inget bidrag från Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd till Glaukomföreningen Syd, som hade sökt 50 000 kronor för medlemsvärvning och utåtriktade aktiviteter. Men föreningen ger inte upp utan försöker igen. Det säger föreningens kassör, Bodil Svensson i Strövelstorp, som tycker så här om avslaget.
Vi har väl varit nöjda med nästan vad som helst, som ett tecken på att vi gör ett gott arbete i alla fall.
Det står i avslaget att föreningen uppfyller grundläggande villkor för bidrag och att medel inte beviljas mot bakgrund av andra mer prioriterade behov och beslutad budget. Så pengarna räckte inte till er, eller man menade att andra var viktigare. Vad tror du?
Jag ser ju till exempel att de stora summorna har gått till de stora pensionärsföreningarna SPF och PRO. De gör ett helt otroligt arbete. Men vi ska ju inte konkurrera med varandra, så att egentligen känns det som att det handlar om att det är för lite pengar helt enkelt.
Och vad var det ni hade tänkt använda pengarna till?
Vi försöker ju växa. Vår förening som är en länsförening består inte bara av Skåne utan även Blekinge och Halland. Men vi har sökt då bara för våra skånska medlemmar. Vi behöver bli fler. Vi har haft en kraftig medlemsökning under 2019 och jobbar verkligen för att öka medlemsantalet. Och möten av olika slag, kunna arrangera stora träffar med forskare och ögonläkare till exempel, så att vi får den senaste informationen.
Ni vill också ha möjlighet att informera utåt om glaukom?
Absolut. Vi gör det ju i en ganska liten skala nu. Men det är klart att vi skulle vilja nå ut större om det hade varit möjligt. Men vi har ju till exempel inte råd att göra några större kampanjer eller någonting sådant.
I er ansökan så skriver ni också att vårdsituationen för glaukompatienter i Skåne är starkt otillfredsställande, att det är långa köer och svårt att få uppföljande behandling. Vad kan ni göra för att råda bot på det?
Det är framförallt nordvästra Skåne som har de här problemen. Jämför man till exempel med den södra delen Malmö-Lund-området, där fungerar det ganska bra. Och vad vi kan göra det är naturligtvis att försöka påverka politiker, att försöka påverka vården, tala om att vi finns, vad vi har för problem och vad vi har för förväntningar. Vi försöker även jobba med optiker så att de kanske tar över vissa uppgifter just för att korta köerna.
Ni arbetar för er själva, samtidigt finns en stor förening som är verksam i Skåne för synskadade, SRF. Har ni någon kontakt med dem och arbetar någonting tillsammans på skånsk nivå?
Nej, alltså kontakt sker ju mera informellt i så fall, men inte ett regelrätt samarbete, det kan man inte säga. Vi har ju lite olika problem också. Där är det kanske en grav synskada som kanske beror på lite andra anledningar än det vi har. Vi är ju väldigt olika. En del klarar sig ganska bra, medan andra har riktigt stora problem.
Ni skriver också att ert riksförbund har bidragit ekonomiskt till lokalavdelningar, men att det har signalerats att det kommer inte pengar på samma sätt därifrån längre. Vad lever ni på då?
Ja, vi lever ju lite grann på våra medlemsavgifter. Den är inte så hög. Det är väl den inkomsten vi har egentligen, och som sagt till viss del från vårt förbund som hjälper till de där det är problem i de föreningar som inte har fått bidrag. Och då kan jag ju tillägga att vi är väl en av de få länsföreningar som faktiskt inte har fått. Övriga har fått från sina regioner.
Förra året deltog glaukomföreningen Syd på seniormässan på Malmömässan och informerade om glaukom, alltså grön starr som många äldre drabbas av, och värvade en rad nya medlemmar som ju också innebär ökade inkomster med medlemsavgifterna. Men i år är man inte säker på att ha råd att delta. Från sitt riksförbund, Glaukomförbundet, tror kassören Bodil Svensson att de kommer att få 15 till 20 000 kronor, vilket är den enda inkomsten förutom medlemsavgifterna som ger ungefär 55 000. Men det gäller då både Skåne, Halland och Blekinge. Nu planerar föreningen att dels söka bidrag på kommunal nivå i större skånska kommuner och att inför nästa år återvända sig till Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd som i år alltså sa nej till ett bidrag på 50 000 kronor.
Det kommer vi att göra helt klart. Det var ju väldigt nedslående när det här beskedet kom. Men jag har ändå förstått att det finns lite olika uppfattningar bland politikerna om vad bidragen ska gå till och vilka föreningar man vill prioritera. Så det känns nu som där är lite öppningar för att det kanske går bättre nästa år.
Det sa Bodil Svensson som är kassör i Glaukomföreningen Syd. Föreningen har 430 skånska medlemmar. Reporter var Dodo Parikas.
Så ska vi fortsätta med den presentation av nyheter på hjälpmedelsmarknaden som vi började med före jul. Idag ska vi titta närmare på en enkel och snygg talande armbandsklocka. En annan klocka som både talar och vibrerar. Och så en liten låda som läser upp textremsan från tv, dator och DVD. Ordet går till Jörgen Andersén från Iris Hjälpmedel och han börjar med boxen, som han dock inte har med sig.
Den heter GoBox. Den finns, men den är hemma just nu för den håller på att lära sig alla format på textremsor. För den här boxen, den gör att du kan läsa textremsan på din tv. Så har du då, om vi bortser då från 1, 2, 4 som har en textläsningstjänst just för textremsan. Alla andra program, inklusive DVD eller om du tittar på din dator, läser den upp textremsad och det som är liksom textformat. Så det är en form av skärmläsare skulle man säga. Och det är en boxen som du kopplar in mellan en digital box in i GoBoxen och från GoBoxen till en högupplöst TV, en HD-TV.
Så det går inte med en gammal tjock-TV?
Nej, om de nu finns kvar. För det kräver HDMI och det har inte tjock-TV:erna.
Hur är det med hjälpmedelsklassning på den här?
Den kommer med största sannolikhet att bli förskrivningsbar i ett par landsting. Sen kan ju inte vi svara på om det kommer att vara i samtliga eller inte. För det här liksom, det beslutar man ju individuellt. Ett av våra större landsting är på väg att plocka in den. Och då blir det liksom läsmaskin som den kommer att betraktas som.
Är det någonting mer du vill visa?
Talande klockor är ju ingen nyhet. Vi har ju haft talande klockor hur länge som helst. Skillnaden med den här, det här armbandsuret mot tidigare är att den har inga visare. Den ser ut som en smartwatch.
Jag vill säga att det är alldeles blankt och svart. Det finns ingenting att titta på.
En klassisk design. En del säger att den är ganska snygg. Den är ganska prydlig. Och det som skiljer den här mot tidigare då i armbandsur med visare, det är ju då att du avläser tiden genom att lägga fingret mitt på glaset. Alternativt trycker på talknappen på sidan. Och skälet till att vi har den här klockan, dels är det ett önskemål från ett antal syncentraler, så det är lite grann på uppdrag av dem som vi har gjort detta. Man slipper ju visare och ställa visare under sommar- och vintertid och det här. Och dessutom är det så att du har ju många, framförallt äldre personer som har alltså, när det gäller känseln i fingerspetsarna. Du kanske är diabetiker. Eller, vi har olika känsel och har du en talknapp så kan vissa uppfatta den som trög eller vass, hård. Eller så känner de inte överhuvudtaget. Här kan de bara lägga fingret mitt på glaset.
Och du sa alltså att här finns redan ett intresse för inköp från synenheter, syncentral.
Den här är ju så pass ny men den förskrivs idag i hela Västra Götaland. Men den här kommer att komma in i andra. Men hur långt och hur mycket är jättesvårt för oss att veta. Men intresset är stort. Här har vi en liten tingest. En klocka som både talar och vibrerar. Så att det är både för synskadade som vill ha vibration och eller ljud. Eller så kan du alltså dövblinda nyttja den. Den talar om tiden både analogt.
Dövblinda larm, Helene. Klocka.
och den vibrerar tiden. Och det gör ju att du kan ju, om du då inte kan klara av vibrationen, så kan du ställa in den med hjälp av ljudet eller vice versa.
0 minuter.
Och då ställer man in den här så att du har långa och korta vibrationer som avger huruvida det då det är timmar, minuter. Du kan också ställa den som en veckaklocka eller som en timer.
15 timmar.
Jag kände inget.
Du kände inga vibrationer?
Nej. Väldigt lite måste jag säga.
Men de som har känslan utvecklad, de känner. Den ska ju inte studsa. Det blir för mycket vibrationer. Om vi nu ser det utifrån ett dövblindt perspektiv, för det saknas väldigt mycket produkter just för dövblinda. Och det är ett av skälet är att marknaden är så väldigt liten. Men det här är i alla fall någonting som finns för både dem och för de som är synskadade och som vill ha vibration.
Och sen har vi en pryl. Den här förskrivs inte.
Nej, här har vi då en egenvårdsprodukt. Det är ju då, om du tänker dig att du går in på den där fina restaurangen som du vill äta lite mat med någon du tycker mycket om. Och det spelar ju ingen roll om man nedsätter syn eller inte. Man ser ju inte menyn. Alltså det är levande ljus och det ska vara stämningsfullt. Och då kan man ju ta upp sin lilla jojo, för den heter faktiskt jojo. Och så spänner man ut den så här och man trycker på knappen och så har du LED-ljus. Och du har också 3 gångers förstoring som sitter i själva locket om du så behöver. Den kallas ju för jojo för den ser ut som en jojo när den är ihopfälld.
Men inte när den är utfälld.
Nej, det är olika länkar som fälls ut. Och den står på bordet så att den står stabilt. Och du kan vinkla den lite som du vill.
Och hur mycket syn måste man ha för att kunna använda den?
Det är helt omöjligt att svara på. För det är så individuellt. I och med att det här det är kallvitt ljus och det blir vilken typ av synnedsättning du har. Du måste få pröva själv och den som är expert, det är faktiskt den som testar.
Det sa Jörgen Andersén, vd på företaget Iris Hjälpmedel. Och han berättade om följande hjälpmedel och andra prylar. Textläsaren GoBox för bland annat dator och tv. Armbandsklockan Diana Touch som är speciellt tillverkad för syncentraler och synenheter men finns än så länge bara i Västra Götaland. Klockan och timern som talade och vibrerade heter Helen, eller kanske Helen, eftersom den är uppkallad efter den amerikanska dövblindpionjären Helen Keller. Och lampan, den heter Jojo. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Abbekås i Skurups kommun har fått en pizzeria. Den heter Solo Abbekås och är en filial till Solo i Rydsgård. Adressen är Sokenvägen 29. På baksidan av lokalen där Abbekås mataffär låg tidigare. Och innan dess en annan pizzeria.
I Hässleholm har Hässleholm Pool öppnat i lokalen där Molins cykel låg tidigare. Under instruktörers ledning dansas där nu pole dance, eller stångdans. En exotisk och akrobatisk dansform kring en vertikal stång. Adressen är Skolgatan 11.
I Hässleholm har bankomaten i den före detta Handelsbanken tagits bort. Närmsta bankomat finns nu i gallerian och de ska gå att nå även när gallerian har stängt.
I Osby har Fridas hårstudio öppnat på Västra Storgatan 26. I lokalen låg kosmetikabutiken Florett i ett halvsekel fram till den stängde 2011.
I Perstorp har Hälsoprofilen öppnat ett gym på Köpmangatan 11. Förutom styrketräning finns där olika former av gruppträning. Och det är Hälsoprofilens andra ställe i Skåne. Sen några år har de också ett på T4-området i Hässleholm.
På Väla utanför Helsingborg har den privata arbetsförmedlingen En Rival öppnat en så kallad jobbutik intill juicefiket Joe and the Juice.
I Malmö har damklädeskedjan Pagell stängt butiken vid Triangeln efter decennier på adressen Davidshallsgatan 27. Och det var deras sista butik i Skåne. För 12 år sedan stängde den i Hansa-gallerian och 2015 den på Väla.
I Malmö har restaurang Rebell på Frisgatan 8 både stängt och öppnat igen. Efter 10 år har de tidigare ägarna nu sålt stället, men har det öppet tills de nya tar över den 1 april.
Om en engelsk kvinna vid 1900-talets början inte hade fått gå hem ensam från dansen i sin lilla stad, ja, då hade Skånes taltidningssignatur kanske inte låtit som den gör. I över ett kvarts sekel har signaturen slagit an tonen för varje nummer av tidningen. Och nu ska vi höra historien bakom den. Och du, vår tidigare chefredaktör, alltså Birgitta Fredén, du minns.
Ja, den kom till i maj 1993 när vi slutade med 5 upplagors klipptidning och blev en upplagas reportagetidning som den är idag.
Kassetter, kassetter, kassetter.
Ja, det är hela kassettarkivet.
Här har vi till exempel Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Ystad. Det var de 5 olika upplagor vi hade. Och det var olika signaturer på allihopa.
Oj.
Ja, okay. Så att man skulle kunna skilja dem åt. Vi kunde ju inte fortsätta med någon av dem i den nya. Det hade ju blivit orättvist på något sätt.
Om Ystadborna plötsligt fick släppa till sin signatur till hela Skåne typ.
Hade Ystadborna blivit jätteglada. Men kanske inte helsingborgarna.
Tror du det var så illa?
Jag tror inte det, men det var ju svårt att bestämma också vilken av de här ska vi ta och fortsätta med. Utan det var bättre liksom att börja från scratch och en helt ny signatur.
Och då fick ju vi tekniker plocka fram var sen. Och det råkade bli då den som jag hade tagit fram som gillades bäst av journalisterna.
Alla fick föreslå vad man ville ha som signatur och sedan så valde vi den vi tyckte var trevligast och den kom Bertil Olofsson, vår gamla tekniker, med. Han hade den skivan.
Och ja, de tyckte mig var bäst så blev det ju att vi fick den ju.
Vi fastnade för en traditionell engelsk sång, The Floral Dance, eller från Cornwall är den egentligen. Skriven av en kvinna som heter Katie Moss. 1912 och handlar om en fest som hålls varje år på våren i Cornwall när man firar att vintern är slut och våren kommer. Och då spelar man den här musiken och dansar hela dagen då för att just fira vårens ankomst.
Jag lyssnar på all sorts musik och det var en skiva eller en box som jag hade köpt ganska nyligen då när det blev dags att vi skulle välja ut en melodi.
Och den framförs i vår version då på panflöjt av en grupp som heter The Pan Pipes.
Inte för mycket panflöjt men ändå det är någon panflöjtshimpa-himpa som är på den. Men ändå neutralt. Och jag tyckte inte att det skulle vara någon sån som man lyssnar på radio varje dag utan det skulle ju vara något lite udda. Jag har den här. Vi ska hitta upp spår nummer 8. Där var den. Neutral men ändå lite pigg.
Men den finns väl i lite andra versioner också, tror jag.
Det gör den helt klart. Jag kollade här och det var, om man så säger, det var inte lite som fanns. As I walked home on a summer night, when stars in heaven were shining bright, far away from the footlights glare, into the sweet and scented air of a quaint old Cornish town.
Det var Julie Andrews. Och där får man ju texten också. Det är ingen text i vår signatur.
Och det här, alltså, jag vet inte om det är jag som är omusikalisk. Men jag har väldigt svårt att känna igen vår signatur i det här. Gör du det?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Ska vi prova
med någon? Vi provar en annan får vi se.
Lättare att känna igen.
Nej, men eftersom du bygger på en traditionell melodi kanske man kan göra lite vad man vill med den.
Eagles blev kända för Hotel California, men de hann med och ge sig på den här låten också på 60-talet.
Och det är lite konstigt att de ger sig på den här texten, för den är skriven av en kvinna och den är berättad ur en kvinnas perspektiv. Som hon var på den dansen, enligt vad jag har fått fram, och på den festen, och berättar att hon fick gå därifrån ensam för hon hade ingen pojkvän med sig. Och hon hörde hur de spelade och såg hur de dansade.
Ska vi se. Det finns ytterligare varianter. Det här är från det brittiska tv-programmet Top of the Pops, och det är tydligen en Terry Wogan. Här gör han någon sorts comeback. I thought I could hear the curious tone of the cornet, clarinet and big trombone, fiddle, cello, big bass drum, bassoon, a flute and euphonium, each one making the most of his chance, all together in the floral dance. Det är samma sak här, det är en karl som får gå ensam från dansen tydligen.
Ja. Det kanske inte har någon större betydelse. Det var väl lika illa för honom som det var för Katie Moss att få gå ensam. Sen har ju varit en diskussion när jag sett också på vad det egentligen är för instrument. Därför att i den här lilla staden där den här festen äger rum så har de då ett stadsband. Och det är ett brassband står. Det finns inga klarinetter, inga fioler, inga flöjter i det bandet.
Det här skulle vara så att säga den riktiga versionen, eller vad då?
Ja, det är ju den staden Helston som den här festen hålls varje vår. Men riktig och riktig, det kan tydligen finnas hur många versioner som helst.
Där var den. Och jag trodde aldrig att den skulle liksom hänga med så många år, att den fortfarande är signaturmelodi till Skånes taltidning.
Och vi hörde Skånes taltidnings tidigare tekniker Bertil Olofsson och tidigare chefredaktör Birgitta Fedén, som vi har här med oss idag, som berättade om vår signaturmelodi som alltså heter The Floral Dance. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Vi ska börja med syntolkad tv. Allihopa i TV4. Ikväll, fredagen den 7 februari, syntolkas Talang med start klockan 20. Och så även den 14, 21 och 28 februari samma tid. Mandelmans gård går tisdagarna den 11, 18 och 25 februari klockan 20. Renés brygga sänds onsdagarna 12, 19 och 26 februari klockan 21. Och landskampen körs torsdagarna 13, 20 samt 27 februari klockan 21. Alla programmen är en timme långa och syntolkas via hemsidan tv4.syntolken.se.
2007 revs Maglarps nya kyrka som stått oanvänd sedan 1976. Kyrkan hann bli 100 år gammal innan den försvann. Och den som vill veta mer om dess historia kan söka sig till Kulturbruket på Gråbrödersgatan 12 i Trelleborg den 11 februari klockan 18. Föreningen Gamla Trelleborg arrangör, och biljetter bokas på telefon 0410 429 50.
Filosoficirkeln på Palestra i Lund är i full gång. Härnäst den 11 februari är temat vetenskapens strävan efter sanning, eller konsten att uppfinna, upptäcka världen. Föreläser gör filosofiprofessorn Bengt Kristensson Uggla från svenskspråkiga universitetet Åbo Akademi i Finland. En sociologisk angreppsvinkel erbjuds den 18 februari på frågan hur kan vi veta vem vi själva och andra är? Lundasociologen och idéhistorikern Carl-Göran Heidegren är föreläsare. Per Lundberg är professor i teoretisk ekologi och talar den 25 februari om hur vi överraskades av den nya världen. Den 3 mars talar överläkaren och professorn Anders Tingström om psykotropa droger som bland annat omfattar sömnmedel och antidepressiva läkemedel. 10 mars handlar det om arv och miljö ur ett flixländerperspektiv med Erik Svensson, professor i evolutionär ekologi. Medan Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, ställer frågan hur verklighetsnära är nationalekonomin, och det gör hon den 17 mars. Klockslaget är alltid 19.30 med akademisk kvart. Filosofisirkeln äger rum onsdagar till och med 26 maj. Det är fri entré och palestra ligger vid universitetsplatsen i Lundagård.
Kulturkvarteret i Kristianstad anordnar en kulturell afterwork-afton den 13 februari. Först är det musik- och litteraturquiz, alltså frågesport, på bistroscenen med start 16.30. Därefter är författaren Nina Wähe gäst på en författarkväll i den lilla salen mellan klockan 18 och 18.45. Och 19.00 uppträder Son of Johan med musik som pendlar mellan indie, pop och soul. Musiken och quizen är gratis, men till författarevenemanget säljs biljetter för 75 kronor i stadsbibliotekets reception. Bistron öppnar klockan 16 och bordsbokning rekommenderas.
Vilken är historien om folkhemmet? Vad står folkhemmet för och hur kan vi förstå den svenska modellen? Det är några frågor som historieprofessorerna Lars Berggren och Roger Johansson ska försöka bena ut under ett samtal inför publik torsdagen den 13 februari 18.30 på Arbetarrörelsens arkiv på Slinsgatan 3 i Malmö. Malmö stadsarkiv arrangerar och det är fri entré.
Afghansk folkmusik filtrerad genom bland annat jazz spelas på Inkonst i Malmö den 13 februari klockan 19. Uppträdde då gör bland annat Ela Soror som tillhör den hazariska folkgruppen. I hennes djupt religiösa familj var det tabu för kvinnor att musicera. Men ändå lyckades hon komma med en talangtävling i tv. Numera bor Ela i England. Kulturcentralen i Malmö säljer biljetter som kostar 195 kronor. Inkonst ligger på Bergsgatan 29 i Malmö, i Massettihuset.
Musikern och skådespelaren Mattias Geijeroth berättar om Birger Sjöberg och tolkar hans visor den 13 februari mellan klockan 18 och 19 på Landskrona stadsbibliotek. Det kostar 30 kronor och föranmälan på telefon 0418 47 35 00 rekommenderas för att vara säker på att få plats.
Bengt Gustafsson är professor emeritus i teoretisk astrofysik. Den 19 februari klockan 19 ska han föreläsa kring frågan "Har Gud skapat svarta hål?" Platsen är Klosterkyrkan på Klostergatan 12 i Ystad och det är fri entré.
I Mariakyrkan i Ystad framför 5 sångare verk av Bach och Pärt under en lunchkonsert lördagen den 22 februari klockan 12. Sjunger gör sopranen Ann-Margret Nyberg, mezzosopranen Carolina Strand, alten Maria Streifert, tenoren Leif Arun Solén samt Dag Videke som är bas. Den 29 februari, samma tid, samma plats, ger Stina Jansson och Gerda Holmqvist en violin- och cellokonsert med personliga barockfavoriter och svenska visor i egna arrangemang.
Gitarristen Celia Linde ger en konsert i Blåsalongen på Hässleholms kulturhus den 23 februari klockan 16-17.40. Konserten heter Shades in Blue, vilket också är namnet på hennes kritikerrosade skiva från förra året. Biljetterna till konserten kostar mellan 170 och 195 kronor.
Den ryske tonsättaren Igor Stravinskis musik står i centrum under vårens konsertserie med Malmö symfoniorkester, MSO, solister samt kör på Malmö Live. Musiken till balletten Våroffer spelas 2 kvällar. Först den 5 mars klockan 19 och då framförs även bland annat Ebony Concerto och In Memoriam Dylan Thomas. Den 7 mars klockan 13 spelas, förutom Våroffer, också sångkantaten Les Noches samt det mässliknande stycket Mas. 12 mars klockan 19 framförs verket Oedipus Rex och slutligen den 14 mars klockan 13 bland annat musiken till balletten Eldfågeln. Malmö Live säljer biljetterna som kostar mellan 145 och 440 kronor beroende på konsert och plats i salen. Och det är stor åtgång på biljetterna.
Den brittiska stråkansamben Doric String Quartet konserterar på Kulturkvarteret i Kristianstad den 6 mars klockan 19. Och de ska spela Haydn, britten Sibelius och svenska Andrea Tarodi. Den som vill äta en bistromeny från klockan 17 rekommenderas bordsbokning.
Världsartisten Lionel Richie kommer till Sofiero i Helsingborg för en sommarkonsert den 29 juni klockan 19.30 med insläpp från 18.00. Turnén kallas Hello efter en av hans megahittar och illustreras i förhandsreklamen med Richie glatt pratande i en tegelstenstor tidig mobiltelefon med antenn. Ticketmaster säljer biljetter och de kostar 800 kronor.
Gitarristen och kompositören Janne Schaffer gör en konsert med anledning av sina 50 år som artist. My Music Story heter den. Den 4 juli 1930 står Schaffer på scen Skåne Tranås på Klockarebacken tillsammans med Johan Boding, Frida Gren och Peter Ljung. Insläppet börjar 18.00. Biljetterna kostar 395 kronor och lustkortet ger 80 kronor i rabatt. Och de säljs via Ticketmaster, Ica Quantum, Tomelilla på Banmästaregatan 2 samt Ystads turistbyrå.
Biljettinformation. Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Kulturkvarteret i Kristianstad, deras biljetter säljs via Coop i Galleria Boulevard som har telefon 010 747 22 72 och Kristianstad turistbyrå 044 13 50 00. Bordsbokning till bistron gör man på 044 20 58 88. Ticketmaster har 077 170 70 70. Ystad turistbyrå 0411 57 76 81. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70.
Kalendern för årets sjunde vecka tar sin början på måndag den 10 februari. I Rom startar brottnings-EM. VM-medaljörerna Alex Kesidis och Hanna Johansson är på plats och försöker nå medaljerna. Medan dopingmisstänkta Jenny Fransson får stanna hemma. För på dagen 130 år sedan föddes den ryske författaren och Nobelpristagaren Boris Pasternak, mest känd för romanen Dr. Zhivago från 1957, vars bild av revolutionsåren inte gick hem hos den sovjetiska ledningen. Och Pasternak tvingades att avsäga sig det Nobelpris han tilldelades 1958. Den brittiska storfilmen efter romanen blev en av 60-talets stora filmsuccéer. 50 år fyller den norska journalisten och författaren Åsne Seiestad, först uppmärksammad för sin bästsäljande bok Bokhandlaren i Kabul, där hon djupintervjuade just en bokhandlare i Afghanistans huvudstad. Den amerikanske simmaren Mark Spitz tog 7 guldmedaljer vid ett enda OS i München 1972. Spitz hör också till de amerikaner som bredvid skådespelaren Burt Reynolds gav den mörka, kraftiga 70-talsmustaschen ett ansikte. Nu fyller Spitz 70 år. Och så är Iris namnsdag.
Tisdagen den 11 februari är det Yngves och Inges namnsdag. Efter Iowa har turen i de amerikanska primärvalen kommit till delstaten New Hampshire i nordöstra USA som ska rösta om vem de menar ska bli demokraternas presidentkandidat. Detta datum år 1700 började stora nordiska kriget i och med att polsk-saxiska trupper går in i Riga i dåvarande svenska Livland, idag Lettland. När kriget är över 21 år senare är också den svenska stormaktstiden till ända. 30 år har gått sedan den svarte sydafrikanske ledaren Nelson Mandela frigavs efter att ha suttit fängslad sedan 60-talets början. Och för 370 år sedan dog den franske filosofen René Descartes i Stockholm i den lunginflammation han dragit på sig i det iskalla kungliga slottet som rådgivare åt drottning Kristina.
Onsdag den 12 februari firar Evelina och Evy namnsdag. EBU kan uttydas European Blind Union, som denna helg har möte i Prag, eller European Broadcasting Union, alltså Europeiska Radio- och TV-unionen. Och den senare av de två har 70 medlemmar och fyller just denna dag 70 år. 75 år fyller skådespelerskan Maud Adams, född i Luleå som Maud Wikström. Hon har varit så kallad bondbrud i två James Bond-filmer. och delar sin tid mellan Luleå och Los Angeles. I Anterselva i Italien startar VM i skidskytte. Svenska Hanna Öberg med både VM och OS-guld i bagaget är favorit på 15 kilometer.
Torsdagen den 13 februari är Agnes och Oves namnsdag. På dagen för 75 år sedan inledde amerikanskt och brittiskt flygvapen ett 2 dygn långt bombanfall mot Dresden i Tyskland. Upp till 25 000 människor beräknas ha dödats. Nödvändigheten och nyttan av anfallet har senare kraftigt ifrågasatts. 60 år blir Sveriges kanske mest kända person inom damfotbollen, Pia Sundhage. EM-guldet 1984 är hennes främsta merit som spelare. Hon har varit förbundskapten i USA och tränare för det svenska damlandslaget som tog brons i EM och guld i OS under hennes tid. Och för närvarande är Sundhage förbundskapten för Brasiliens damlag i fotboll. Och 70 år fyller 2009 års Polarpristagare och den tidigare Genesis-medlemmen britten Peter Gabriel.
Fredag den 14 februari är Alla hjärtans dag och Valentins namnsdag. För ett kvartssekel sedan började gratistidningen Metro delas ut i Stockholm och blev till en framgångssaga både i Sverige och utomlands. Men digitalisering, en förändrad annonsmarknad och okunskap om publicistik hos de senaste ägarna gjorde att vad som var kvar av den svenska upplagan av Metro lades ner i höstas. Tidningen finns dock kvar på många håll i världen, ofta med nya ägare.
Lördagen den 15 februari är Sigfrids namnsdag. Deltävling 3 i Melodifestivalen avgörs i Luleå. Och i Östersund börjar 2 dagar av Tour de Ski-tävlingar i längdskidåkning.
Och söndag den 16 februari har Julia och Julius namnsdag.
Den regionala delen av anslagstavlan den börjar med ett par meddelanden från SRF Skåne. Visst vore det väl roligt att kunna läsa ett brev man får från någon som kan punktskrift. Eller att kunna märka upp saker i hemmet så att du själv hittar rätt kryddburk. Denna inbjudan vänder sig till dig som har lite eller inga kunskaper i att läsa punktskrift. Det är inte meningen att du på 2 dagar ska bli en perfekt läsare, utan bara prova på och få blodad tand att gå vidare. Synskadades Riksförbund Skåne anordnar därför en kurs i punktskrift för nybörjare. Den hålls på distriktets kansli på Norregatan 25 i Malmö, lördag och söndag 4 och 5 april. Start på lördagen klockan 9.30 och avslutning på söndagen med fika och utvärdering klockan 15. Kursledare kommer att vara Lena Nisula Wester från Synskadades Riksförbund, där hon arbetar med punktskriftsfrågor. På lördagen får vi besök från Polar Print som kommer att visa punktskriftsdisplayer till datorer. Boende för de som inte är från Malmö är bokat på Garden Hotel som ligger på gångavstånd. SRF Skåne står för samtliga kostnader för kost och logi. Du får ersättning för dina resekostnader efter att du skickat in dina kvitton, vilket ska vara gjort senast den 3 juli, antingen via e-post till srfskane@srfskane.se eller till SRF Skåne, Norregatan 25, 211 27 Malmö. Vi kan inte vara fler än 10 personer för att det ska bli en bra kurs, så det är först till kvarn som gäller. Du kan anmäla dig från måndag den 10 februari och sista anmälningsdag är fredag den 20 mars. Efter anmälan får du program och deltagarförteckning. Vi behöver veta om du behöver ledsagning, särskilt kost eller annat som är viktigt. Om du vill åka tåg eller buss till Malmö och vill ha ledsagning från Malmö C eller en busshållplats ska du också tala om det vid anmälan. Vi behöver också veta om det är okej att du står med på deltagarförteckningen. Anmälan gör du via e-post, alltså till srfskane@srfskane.se eller på telefon till 040 777 75. Har du några funderingar så kan du kontakta Per-Arne Andersson på 072 055 35 65. Välkommen till en givande kurs, hälsar SRF Skåne genom Per-Arne Andersson. Och SRF Skåne meddelar också att ditt gamla Jojo Service-resekort slutar att fungera den 1 februari. Skånetrafiken har skickat ut de nya service-resekorten till dig som har Skånetrafikens färdtjänst eller bor i en kommun som tecknat avtal med Skånetrafiken så att du använder service-resekorten i kollektivtrafiken. Tillsammans med de nya korten följde en informationsbroschyr. Denna broschyr har SRF Skåne på uppdrag av Skånetrafiken gjort tillgänglig i storstil, punktskrift och på Daisy-CD. Och den går att beställa från kansliet på önskat medium. Det går naturligtvis även att få informationsbroschyren digitalt från oss i ett mejl om du föredrar det. Ring 040 777 75 eller skicka ett mejl till srfskane@srfskane.se så skickar vi broschyren till dig.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med en inbjudan från SRF Helsingborg Höganäs till månadsmöte tisdag den 11 februari mellan klockan 14 och 16.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Vi ska nominera kandidater till styrelsen och representantskapet inför årsmötet. Dessutom blir det genomgång av budgeten och verksamhetsplanen. Och vi får besök av Mikael Grönhed och PRO-kören. Om det inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen måndag den 10 februari klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Och dagen efter har SRF Helsingborg Höganäs onsdagsträffen i samma lokal, alltså den 12 februari, mellan klockan 13 och 15.15. Då ställer Monica frågor och hoppas hon får svar. Hit anmäler du dig senast tisdag den 11 februari klockan 12. Fikaavgiften är vid bägge mötena 30 kronor. Välkomna!
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder först sina medlemmar till kamratträff torsdagen den 20 februari klockan 14-16.30 i Östermalmskyrkan, Lilla Salen, Lasarettsboulevarden 6. Claes Ruderstam kommer att underhålla oss med ett föredrag om Snapphanebygdens spännande historia. Fika blir det förstås också. Anmäl senast onsdagen den 12 februari till Tina på 070 635 41 14 eller Torbjörn 070 940 58 62. Välkommen! Och Synskadades förening Kristianstad-Bromölla kallar också sina medlemmar till årsmöte lördagen den 14 mars klockan 14-16.30 i Östermalmskyrkan på Lasarettsboulevarden 6 i Kristianstad. Vi börjar med årsmötesförhandlingar och efter det, klockan 14, äter vi en måltid med varmrätt och en kopp kaffe efteråt. Anmäl deltagande senast fredagen den 6 mars till Tina, 070 635 41 14. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Lundabygden bjuder in till en SRF-träff måndag den 24 februari. Denna eftermiddag ägnar vi oss åt att informera och orientera oss om Klostergårdens nya busshållplatser. Den 15 december byter busslinjen till Klostergården nummer från linje 1 till linje 7. Och hållplatsen vid Klostergårdens centrum öppnades igen. Vi samlas klockan 13.30 i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i på Klostergården i Lund. Där ges en första information och sen tar vi oss till de nya aktuella busshållplatserna vid Nordanväg och Västanväg. Och vid okänlig väderlek så informerar vi endast om hållplatserna. Kaffe och smarrikaka kommer också att serveras och vi håller på till klockan 16. Deltagaravgiften blir 20 kronor. Och anmälan ska ske senast den 21 februari till kansliet. Telefon 046 211 06 74. Eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
SRF Malmö hälsar först välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15, på onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du regelbundet deltar i någon aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 10 februari är dock frågesport och tidningsläsning inställt. Men tisdagen den 11 februari blir det bingo och onsdagen den 12 februari kanasta. SRF Malmö konstaterar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ha en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en charktallrik och lite annat smått och gott. Fredagen den 28 februari startade hela klockan 18 i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Nu kan man även betala med Swish. Det är nummer 12 30 77 80 50. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller på e-post info@srfmalmo.se senast torsdagen den 20 februari. Väl mött hälsar styrelsen.
SRF Norra Skåne hälsar välkomna till årets första föreningsmöte. Söndag den 16 februari klockan 14 till cirka 16.30. På Bokebergsgården på adressen Kaptensgatan 6B i Hässleholm. Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Och föreningen bjuder på kaffe och semla. Därefter kommer hjälpmedelsföretagen för synskadade i kapp och synpunkt. Och den 26 april mellan klockan 19 och 21 blir det en kulturell aktivitet på Kulturhuset i Hässleholm. Då spelar Quilty, Out on the Ocean, skotska och irländska folkvisor. Medlemmar betalar endast 100 kronor för biljetterna mot det normala 265. Anmäl dig till bägge de här aktiviteterna senast lördag den 8 februari till Anna-Lena Pekkele. Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Dessutom tipsar Norra Skåne om bokcirkelns nästa träff som är den 11 februari klockan 10 till 11.30 på biblioteket i Hässleholm. Och på fredagar spelas kanasta på Senioren i Hässleholm klockan 9 till 12. Och det hälsar styrelsen.
Samtliga medlemmar i SRF Ängelholm Båstad kallas härmed till årsmöte den 22 februari klockan 11 till 14 på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm, med ingång från torgsidan. Enklare lunch serveras efter förhandlingarna och handlingarna till årsmötet skickas till er på begäran. Anmälan ska ske senast fredagen den 14 februari till Stina Bodil på e-post stina.bodil@telia.com eller via telefon till Marianne 070 710 45 79. Välkomna hälsar styrelsen.
Och vi rundar av med några ändringar i busstrafiken. Först en kanske mer permanent. Nu går en flygbuss nämligen mellan Helsingborg och Ängelholms flygplats igen. Vid årsskiftet la Bergkvara buss ner linjen på grund av dålig lönsamhet. Men nu har Taxi Västra Skåne börjat köra den igen reguljärt med minibussar som ska passa de flesta avgångar och ankomster. Och om så inte är fallet erbjuda delning på en taxi. I Malmö flyttar två av stadsbuss 8:s hållplatser på måndag den 10 februari klockan 9. Fosie kyrka läge B, liksom Hermodsdal läge A, flyttar bägge cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning. Den 28 februari klockan 15 ska de vara tillbaka på sina vanliga platser igen. Och på Karlsgatan i samma Malmö börjar ett vägarbete som från den 11 februari klockan 9 stänger hållplatsen Slakthuset A, som stadsbusslinjerna 31 och 32 mot Österhamnen brukar stanna vid. En tillfällig stolpe 50 meter västerut på den korsande Utställningsgatan ersätter. Den 30 april klockan 15 ska allt vara som vanligt igen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer, nästa fredag den 14 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!